sålunda beväpnade med kunskap om vad auktoritet är för någonting, så ska vi gå till Matteus 8 kapitel. Och där börjar vi läsa i den femte versen. Matteus 8 och vers 5. När han gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sa, ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade, Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene gå så går han, och till den andra kom så kommer han. Och säger jag till min tjänare gör det här så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom, sannerligen inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sa Jesus, gå, du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Vad var det nu för märkvärdigt med den här officerens tro? Var det det att han helt säkert förväntade sig att hans tjänare skulle bli frisk? Ja, det var naturligtvis en bra bit av det hela. Men när Jesus säger, jag har inte sett en så stark tro hos någon i Israel, var det inte det han talade om. Utan han förstod, den här officeren hade förstått hur det hela funkade. Han förstod varför det bara behövdes ett ord ifrån Jesus. Han såg att Jesus var i samma situation i andevärlden som han var i det jordiska. Jag är själv en man som står under andras befäl. Och Jesus förundrar sig. Och titta här pojkar. Här har ni en kille som har fattat skillnaden mellan makt och auktoritet. Aldrig i Israel, inte hos någon enda, inte hos en kotte har jag funnit en så stark tro. Och du förstår, hur gör man för att tillägna sig detta stycke tro? Jo, det har du gratis och portofritt i det ögonblick som du har en förkrosselse i ditt hjärta. När alla dina önskemål om makt har fått rensas ut ur ditt liv. Och du istället ser vad auktoritet är, för det kan bara den förkrossade människan se och glädja sig åt. Men i det ögonblick du gör det, då har du hans tro, den här officerens tro. Och så länge du lever kvar i din glädje över att vara en oduglig tjänare som bara gör vad han var ålagd att göra, så länge kommer officerens tro att vara verksam i ditt liv. Halleluja. Och när du har fattat det här så kan du ju också ge svar på tal till alla som kommer att säga, men det här med tro, det är en sån prestation, det är så svettigt det här med tro, det är så jobbigt. Nej, det är inte jobbigt. Det här är inte jobbigt ett dugg. Jag tror inte officeren spände sig det allra minsta. Han hade bara fattat hur det funkar. Sanningen hade gjort honom helt fri, och det kan han göra med oss också. För att så har vi låtit lura oss när tron blir en prestation. Det intressanta nu med den här berättelsen, en annan intressant grej, det är detta att Jesus, han står här och utövar auktoritet över den här tjänarens, gossens, sjukdom. Han bara säger ett ord och sjukdomen måste lyda på samma sätt som en menig soldat måste börja gå när officeren säger framåt marsch. Det är inget dividerande eller parlamenterande. Det bara är så här. Det bara funkar så. Det är ingen snack om sak. Men Jesus namnet hade ju ännu inte blivit upphöjt över alla andra namn. Det läste vi för en stund sedan i Filipperbrevet 2. Det hände när Jesus uppsteg till himlen. Och Jesus säger inte heller att han ska bli frisk i Jesu namn. Utan han bara säger: gå, du trodde, och det ska ske. Och i det ögonblicket blir pojken frisk. Nå, men i vems namn blev nu det här underverket utfört? Det är en ganska spännande fråga. Jag vågar inte riktigt ge mig på att ge ett kategoriskt svar. Ni kanske tycker annars att jag är kategorisk här i nästan i övriga. Men här blir jag lite suddig. Men jag tror att det vi ser i den här berättelsen, i många andra berättelser där Jesus utövade auktoritet innan hans namn hade blivit upphöjt över alla andra namn. Vad är det för auktoritet han använder? Jag tror det är Adams auktoritet vi ser i funktionen. Adam var satt till att råda över skapelsen. Och det hade Adam mycket väl klarat av att göra, om han bara hela tiden hade gjort vad Gud sa. Om han hela tiden hade tagit emot Guds vilja och vandrat efter den, då skulle han mycket väl ha kunnat råda över skapelsen. För Gud gav inte Adam en omöjlig uppgift. Men Adam började vandra på egna vägar. Och Jesaja säger om all synd, var och en av oss ville vandra sin egen väg. Och Adam kom in under mörkrets välde. Därför det gör vi när vi vandrar på egna vägar. Det har vi gått igenom förut. Nå, men nu kommer en person som kallar sig för människosonen. Och du förstår, på hans eget hemlands tungomål så sa han inte människoson, utan han sa Adams son. För Adam betyder människa. Adams son. Och jag tror att det han demonstrerar för oss rakt genom alla evangelierna var den utrustning Gud hade gett till Adam och som skulle ha fungerat i Adams liv om han inte hade fallit i synd. Och den fungerade i Jesu liv därför att han kunde säga: vem av er kan överbevisa mig om någon synd? Vi går till Johannes 12 kapitel. Nej, det gör vi inte. Vi går till 14 kapitel. Nu sa jag fel. Och så ska vi läsa verserna 12 till och med 14. Johannes 14, 12 till 14. Sannerligen jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Ty jag går till Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Jesus säger, vi ska göra större ting än han gjorde när han gick på jorden. Varför det? Jo, därför att vi har en större auktoritet än vad han hade. Han hade Adams auktoritet. Men det Jesus ställer till församlingens förfogande är Jesus namnets auktoritet. Auktoriteten hos det namn som är upphöjt över alla andra namn. Men Adams auktoritet fungerade inte när Adam var ute och cyklade på egna vägar. Och Jesus namnets auktoritet fungerar lika dåligt när vi är ute på våra egna vägar. Och det är därför som vi tycker att ja, men det här med att göra större gärningar än Jesus gjorde, det ser vi ju väldigt lite av. Ja, just det. Vi kanske är mer intresserade av gärningarna många gånger än av förutsättningarna för den auktoritet som gärningarna ska återspegla. Och så fördunklas liksom den större auktoritet som ställs till vårt förfogande i Jesu namn. Därför vi är inte tillräckligt mycket i Jesu namn. Det är inte tillräckligt upphöjt över våra egna liv, det här Jesus namnet. Det är inte tillräckligt upphöjt över våra egna namn. Och därför märker vi aldrig av den auktoriteten. Och så blir det inte så där förfärligt mycket beställt alla gånger med de här större gärningarna. Men det Jesus talar om är auktoritetens villkor och gränser, så att säga. Och vi ska förstå att i följd av hans förhärligande har vi större möjligheter än Jesus hade när han gick på jord. Åtminstone tror jag det så här det ska läsas och tolkas. Var och en får pröva själv. Vi ska nu ta upp en text som vi har läst tidigare under terminen. Och vi ska se den på nytt. Markus 6 kapitel, de 6 första verserna. Han gick därifrån och kom till sin hemstad och hans lärjungar följde med honom. När det blev sabbat undervisade han i synagogan och de många som hörde honom häpnade och sa, var har han detta ifrån? Vad är det för visdom han har fått så att han kan utföra sådana underverk med sina händer? Är det inte snickaren Marias son och bror till Jakob och Josef och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa till dem, en profet blir ringaktad bara i sin hemstad, bland sina släktingar och i sitt hem. Han kunde inte göra några underverk där, utom att bota några sjuka genom att lägga sina händer på dem. Och han förvånade sig över att de inte ville tro. Det här, bota några sjuka som det står här. Jag tror grundtexten handlar lite grann om att de bara hade några små krämpor. Det var kanske lite mjäll och lite, ja... Jag vill säga någonting i den branschen. Men några riktiga kraftgärningar blir aldrig av. Och vi har sett tidigare att det här har med människornas attityd emot Jesus att göra när han kommer till sin hemstad. Ingen profet blir föraktad, säger Jesus, utom när han kommer hem. Och det här är någonting, tror jag, väldigt viktigt igen. När det gäller utövandet av auktoritet i Jesu namn. Därför att din auktoritet, din kallelse att råda över skapelsen, den handlar om allt i skapelsen men inte om människor. Du har ingen auktoritet över människor och du har ingen makt. Ännu mindre makt. Men det var ingen auktoritet heller över människor. Människan blev skapad till att råda över skapelsen. Och därigenom förstår du, människan blev inte skapad till att råda över varandra. Så långt jag kan förstå betyder den här texten detta. Att om du ska befria mig ifrån en ond ande genom att tilltala den onda anden i mitt liv, då måste jag underordna mig dig. Du måste på något sätt vara en auktoritet för mig. Jag måste så att säga släppa in dig i mitt liv. Jag måste göra mig för en kort stund till en del av skapelsen som du kan råda över i Jesu namn. Ni ser så förbryllade ut. Därför att så länge jag tittar på dig, du kommer här och ska befria mig i Jesu namn, du har kanske till och med fått klartecken från Gud till att göra det, och jag tittar på dig och tänker att ja, men inte han i alla fall. Usch, nej. Jag hade ju tänkt mig Harry Greenwood. Jaha, vad händer då? Ja, då har jag det lilla mått av ringaktning för dig som gör att jag inte kan underordna med dig. Och hur du än ryter och skriker och domderar i Jesu namn så händer inte ett knäpp. Varför det? Jag underordnade mig inte dig. Det innebär nu inte att jag ska gå omkring och permanent underordna mig, så att säga, dig, för att kunna ta emot mitt helande. Men i det ögonblick som auktoriteten ska utövas, så måste jag underordna mig dig i hjärtat. Fem minuter senare kan vi komma i en situation då du måste underordna dig mig. Och då är det okej. Herren får leda. Det här är inga permanenta rollfördelningar, så att somliga alltid är kungar och andra alltid är prinsar och några är knäktar och tior och nior och vad det nu är. Nej då, utan det är bara så att i det ögonblicket du ska överlämna befallningen från konungarnas konung in i mitt liv, så måste jag underordna med dig. Och vi kan se ett annat exempel på det här. Apostlagärningarna 3. Där ska vi läsa de 16 första verserna. Petrus och Johannes gick upp till templet vid tiden för eftermiddagsbönen. Då bars det dit en man som varit lam från födseln och som man varje dag brukade sätta vid en ingång kallad Sköna porten, så att han kunde tigga av dem som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han om en allmosa. De fäste blicken på honom och Petrus sa: se på oss. Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sa: silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig. I Nazaren Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Så grep han honom i högra handen och reste honom upp, och med en stick mannen stadga i fötter och vrister. Med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet, och han gick omkring och han hoppade och han prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och när de upptäckte att det var mannen som brukade sitta och tigga utanför templet vid Sköna porten, fylldes de av bävan och häpnade över vad som hade hänt med honom. Mannen ville inte släppa Petrus och Johannes, och alla skockades i förundran omkring dem i Salomos pelarhall, som den kallas. Då sa Petrus till folket: israeliter, varför blir ni förvånade över det här? Ni stirrar på oss som om det var genom vår egen kraft eller fromhet vi fick mannen att gå. Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, honom som ni utlämnade och som ni förnekade inför Pilatus när han hade beslutat sig för att frige honom. Ni förnekade honom som var helig och rättfärdig och begärde att få en mördare frigiven, och vägvisaren till livet dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda, det kan vi vittna om. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt mannen som ni ser här och som ni känner. Den tro som kommer genom detta namn har gett honom full hälsa i allas er åsyn. Det finns många lustiga små grejer i den här texten. Det jag vill fästa er uppmärksamhet först på det fjärde versen. De fäste blicken på honom och Petrus sa: se på oss. Jag vågar en bra slant på att det skulle inte du drömma om att göra i samma situation. Utan möjligtvis skulle du vara lite from, klappa om den här mannen och säga: se på Jesus. Troshövding och fullkomnare. Men Petrus, han är så fräck som säger: se på oss. Hon är ju någonting ganska uppseendeväckande egentligen. Och sedan så säger han så här. I 16 versen: genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt mannen som ni ser här och som ni känner. Och det är också en sån här bibelvers som jag har grunnat med grön och blå på. Varför i all sin dag säger inte Petrus: genom tron på Jesus har han blivit frisk? Utan han säger: genom tron på hans namn. Jo, jag tror det funkade så här. Att mannen såg hos Petrus och Johannes att de hade en utrustning från Gud. Petrus hade tydligen redan fått ett klartecken från Gud. Nu var det helande på gång här. Och så gällde det bara att få den här mannen i det läget där han kunde ta emot det helandet. Helandet var redan klart. Petrus hade det, så att säga. För han hade fått klartecken från Gud. Nu ska inte den här karen sitta här längre, utan nu vill jag förhärliga mig genom att visa för alla och en var att tron på Jesus Kristus kan utlösa fantastiska ting. Och då säger Petrus och Johannes till den här mannen: se på oss. Och han gör det, och han underordnar sig de som människor och den auktoritet som Jesus namnet i Petrus och Johannes utgör för hela skapelsen. Och efteråt säger Petrus: genom tron på hans namn. Han släppte in den gudomliga auktoriteten som vi hade klarsignal att utöva. Genom att han gjorde det blev han frisk. För det märkliga är ju, de står inte här och undervisar. De har inte väckelsemöte med den här karen och undervisar om helande på längden och tvären. Utan hela förkunnelsen går ut på detta. Se på oss. Silver och guld har vi inte, men det vi har, det ger vi dig. Vad var det de hade? Jo, ett klartecken från Gud. Att i Jesu namn råda över skapelsen. Och att råda över den sjukdom som fanns i hans liv. Mannen, han bara släppte in den auktoritet som Petrus och Johannes redan hade fått från Gud. Över hans liv. Inte till lite vad som helst, men över hans liv. Han släppte in den auktoriteten. Han underordnade sig dem som människa. Han underordnade sig den av Gud givna auktoriteten för det tillfället. Och han blev frisk. Nu, kära vänner. Nu håller vi på att gå på en smal planka över en avgrund. För den väg som leder till livet är smal. Vi har aldrig lovat något annat. Och det här är en mycket smal väg. Den är mycket smal. Därför att vi förstår att om det är så att helandet har en ingrediens av andra människors underordning under dig som helbrägdagörare, så förstår du ganska snart att oj, nu finns det lite risker inbyggda i systemet här. Det hela handlar om att den människan som ska ta emot det helande som du har fått ifrån Herren och som du genom din handpåläggning bara för över till honom, den människan måste underordna sig dig. Och då är du konstant utsatt för en stor och betydande frestelse. Därför du kommer ganska snart att upptäcka när du kommer in i en sån här tjänst att om du istället överordnar dig lite grann och i ditt kött spelar ut en auktoritet emot den andra, mot den sjuk, som får honom att böja sig in under dig, då kommer fler människor att bli helade. Det naturliga är att människan underordnar sig dig. Den människa som ska ta emot sitt helande, han underordnar sig dig. Därför att han förstår att Jesus namnet finns i ditt liv. Men istället kan du åstadkomma en nivåskillnad. Inte genom att den andra underordnar sig, utan att du överordnar dig lite grann. Du kan börja med att hålla ett helbrägdagörelsemöte först. Där du liksom radar upp vilka fantastiska ting Gud har gjort i ditt liv. Där du talar om att förra veckan så var jag där och då hände det. Och veckan dessförinnan så var jag i New York och då blev 10 000 helad. Och när jag var i Massachusetts så blev 15 000 helad och så vidare. Och du håller liksom på och framhåller din tjänst. Varför det? Jo, därför att då kommer människorna att underordna sig dig. Och få på det sättet lättare att ta emot ett helande. Men, god vänner, detta är inte en biblisk modell. Jag kan inte förstå att det är det. Även om Petrus och Johannes säger se på oss, så förstår vi att här är det lätt att köra i diket. Här är det lätt att skruva upp röstläget till sådana decibelnivåer så trumhinnorna buktar. Nästan sprängs. För att liksom bana väg med kötsliga medel för auktoritetens överförande in i ditt liv. Du vet, när Gud talar till dig i ditt inre så talar han som regel lågmält. Ofta talar han så lågmält att du måste vara på en tyst och stilla plats och ha hunnit lugna ner dig själv lite grann innan du kan höra vad han säger. Vad är vitsen med det? Jo, det är för att du ska vara så intresserad av att underordna dig hans vilja. Så att du verkligen måste söka den.
Han prackar den aldrig på dig, han ryter aldrig åt dig, han skriker och domderar inte, utan han talar lågmält för att du ska underordna dig frivilligt. Han överordnar sig aldrig, han väntar tills du har underordnat dig. Och den effekten åstadkommer Gud i ditt liv genom att tala lågmält. Därför att den underordning som då sker är en underordning i ande och sanning. Men vi kan i vår längtan efter att föra ut budskapet börja spela på andra strängar. Och det märkliga är, vi kommer då att finna att fler människor öppnar sig, fler människor blir helade. Men på samma sätt, vet du, om Gud skulle ryta till så skulle ju fler människor lyda. Men det blir ju då mekanismer som inte tillhör Guds rike. Istället skulle vi börja att undervisa mycket mer om den underordning som tar emot ett helande på ett sunt och naturligt sätt. Och inte knyta det till vissa personer som har en estradtjänst. Därför att när du själv har lärt dig att ta emot ett helande, så kan du få det genom vem som helst. Det behöver varken ske genom Kenneth Hagin eller Harry Greenwood. Inget ont sagt om de bröderna. De står i en stor tjänst. Men det jag vill komma åt, det är funktionen i ditt liv. Du som ska ta emot det här. Du behöver inte åka över halva jordklotet för att träffa en sån här gubbe. Du kan underordna det vem som helst. Därför att så mycket av Guds rikes välsignelser tas emot genom underordning. Frivillig underordning. En underordning som inte på något vis är påtvingad, utan en som du väljer. Därför att Jesus namnet finns i den som du underordnade. För nu är det så här att allt detta med tro och underordning fungerar utmärkt utan att vi blandar in Jesus ett enda dugg. Det finns något som heter hypnos. Och om det är någon som skulle vilja bli hypnotiserad, så är det ingen konst. Jag kan åta mig att göra det, fast jag har slutat att praktisera det här. Därför att jag inser att detta är synd. Men det är bara att du lägger dig på en dyscha och jag sätter mig bredvid och börjar läsa med mässan med en ton i röst, att du ska känna dig tyngre och tyngre och sömningar och sömningar och så här. Och efter en stund så ligger du där och befinner dig i någon sorts konstig tillstånd mellan vakenhet och vala. Du är inte medveten om vad som sker, men du är ändå kontaktbar. Jag kan påverka dig med mina tillsägelser. Och i detta hypnotiska tillstånd har du öppnat dig totalt för min auktoritet. Jag kan bjuda vad som helst in i ditt liv och det börjar ske. Det finns hypnotisörer som specialiserar sig på att ta bort vårtor. Ja, det låter inte klokt, men det här är bekräftat i stora vetenskapliga serier, så det är inget att dividera om. De hypnotiserar ner sina patienter och säger att nu ska vårtorna torka och falla av. Och så väcker de upp patienten igen och så går han hem. Vårtan ser ut som förut, men inom 3 dagar ungefär så brukar vårtan torka och falla av. Och de som kan det här, de säger det är ett mycket bättre sätt än att hålla på att skära med kirurgi eller hålla på att kladda med veroxin och andra såna här droger som man kan hålla på att pensla halvårsvis på vårtorna, ändå blir man inte av med dem. Varför det? Personen har öppnat sig för en auktoritet. Och du förstår, när du börjar komma på helbrägdagörelsemöten med högt tryck i, så börjar du liksom ana att här sker kanske en sammanblandning mellan ande och kött. Och här finns många och flitigt utnyttjade möjligheter att köra dit. Vi kan inte med ett sådant auktoritetstryck, ett sådant suggestionstryck i våra möten, på ett andligt sätt ersätta en undervisning och ett praktiserande av ett naturligt gudomligt underordnande. Underordna er varandra i Kristi fruktan. Det är mycket bättre än att vi håller på att syssla med högröstad mänsklig auktoritet. Bygger upp vissa personer till någon sorts plattformsidoler. Jag tror inte det är så det är tänkt att fungera normalt. Därmed inget ont eller förklenande sagt om de människor som verkligen har en gåva att på ett sunt sätt utöva det här. För Gud kan kalla människor på samma sätt som han stadfäste Paulus, han stadfäste Petrus med under och tecken av icke vanligt slag. Då ska vi ändå vara på det klara med att man kan utöva en sån tjänst delvis i köttet. Och att det handlar om att man liksom bara banar väg in i människornas liv för den gudomliga auktoritativa tillsägelsen till sjukdomar, till andemakter, vad det nu kan röra sig om. Förstår ni det? Ja, nej, vet inte, inget av ovanstående. Inget av ovanstående, ja det är bra. Vi går nu till Matteus 7 kapitel 15 vers. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre rovlyssna varje. På deras frukt ska ni känna igen den. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tisla, så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, och inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i eld. På deras frukt ska ni alltså känna igen det. Inte alla som säger herre, herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara det som gör min himmelske faders vilja. På den dagen ska många säga till mig, herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är, jag känner er inte, försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. För här stöter vi alltså på det märkliga fenomenet. Jag har sagt förut, Jesus namnet är inte en trollformel. Det är inte en möjlighet som öppnar sig för lite magi. Ingen privat business här till att göra lite som man själv finner för gott. Ändå säger Jesus, det ska komma falska profeter, och de ska hantera Jesu namn precis på det sättet. Men på den yttersta dagen ska jag komma och säga till dem, jag känner er inte. Vi har inget med varandra att göra. Och det måste förstås på det sättet att det här handlar om gossar som inte har vandrat i anden. I så fall skulle Herren bekänna sig till deras bekantskap när de väl möttes på den yttersta dagen. Så långt jag kan förstå, fast jag kanske har mycket lite ljus över det här, så är det kanske ändå så att bland annat genom att, så att säga, med köttsliga medel bana sig väg in i andra människors liv, kan man med Jesus namnet åstadkomma både ett och annat. Liksom man inte behöver något Jesus namn alls för att hypnotisera bort vårtor. Det kan ändå hända en hel del. Därför att det här mellanmänskliga auktoritetsmomentet är så betydelsefullt. Den här sunda, riktiga underkastelsen, underordningen under den som ska ge dig välsignelse, den är en så viktig del. Det är ditt bidrag, en stor del av ditt bidrag, för att kunna ta emot det som kanske den andre i bön redan fått ifrån Herren för din räkning. Och jag tror att detta också är en av anledningarna till att det är så mycket lättare att göra underverk på Filippinerna. Du vet, i Fjärran Östern, borta i riktning mot leendets land, där alla bugar och underordnar sig varandra. Du behöver inte göra det till någon auktoritet och bli bemött som en i alla fall. De är alltid inställda på att ta emot. De är öppna på ett annat sätt än vad vi västerlänningar är. Här får man ha möten med högt tryck och många handla ting för att folk liksom ska falla till föga och sluta tänka om den som ska förmedla helandet från Gud. Att, jag undrar om han kan. Det är väl ingen speciell dynamit i nävarna på den där gubben. Det finns väl många andra, hans händer ser ut som alla andras händer. Men när du sitter och tänker på det där sättet så går miste om ditt helande. När du föraktar Herrens redskap. Och Herrens redskap kanske ser din sjukdom och vill hjälpa dig. och faller för frestelsen att börja använda köttsliga knep för att öppna dig din gamla konservburk. Du vet hur det står i uppenbarelseboken. Jesus säger: jag står för dörren och knackar, om någon öppnar. Han säger inte: jag står för dörren, och om du inte öppnar frivilligt så spränger jag hela kassaskåpet i luften, för jag ska ut dig. Och fastän han är en konung som kan gå genom stängda dörrar, så säger han inte ens det. Jag står för dörren och knackar, om du inte öppnar så går jag in i alla fall. Det här med att öppna dörren. De av er som var med på Ian Andrews möte på söndagskvällen i missionskyrkan här i Mölndal minns kanske att han undervisade en hel del om detta. När han började att be för de sjuka, han sa: håll tyst. Stå inte och be nu, utan bara vara tyst. Det är ju konstigt. Var två eller tre kommer överens om att be om, det ska ju hända mycket bättre. Som den som ska ta emot sitt helande, han har bönekvarnen påkopplad, han med. Ja, men då måste det ju bli två gånger så mycket helande som när liksom den andra. Nej, det är inte så. Därför att om du går fram och ska ha förbön och sätter igång och ber själv, då är det därför att du i ditt hjärta tänker: det räcker inte med den här gubben, jag måste hjälpa dig själv. Då har du i ditt hjärta precis ett litet frö av förakt. Och han har ingen möjlighet att tillsäga varken sjukdomar eller andmakter i ditt liv. Är ni med? Bra. Låt oss i sist gå till Psaltaren 147. Där vi läser från början. Halleluja! Ja, det är gott att lovsjunga vår Gud. Ja, det är ljuvligt. Lovsång anstår oss. Herren är den som bygger upp Jerusalem. Israels fördrivna samlar han tillhopa. Han helar dem som har förkrossade hjärtan, och deras sår förbinder han. Han helar dem som har förkrossade hjärtan. Förkrosselsen är en så märklig företeelse. Den upprättar Gud i dina ögon. Den ger dig ljus över ditt liv. Men gör det också möjligt för dig att ödmjuka dig under den människa som Gud har kallat till att överbringa ett helande till dig. Och jag tror att vi kan med många köttsliga tekniker överbringa ett helande också till människor som inte är förkrossade. Men jag tror inte vi kallar det till det. Jag tror inte vi kallar det till. Vi kan sluta med att läsa Apostlagärningarna 9. Vi ska ta det avsnittet som handlar om hur Petrus uppväckte den döda Tabita till liv igen. Och vi hoppar in i det här när Petrus har kommit dit till Joppe. 40:e versen. Petrus sa åt alla att gå ut och föll sedan ned på knä och bad. Så vände han sig mot den döda och sa: Tabita, stig upp. Hon öppnade ögonen, och när hon såg Petrus satte hon sig upp. Hennes uppväckande skedde i två steg. Först är Petrus i bön, och då måste han vara vänd med ryggen emot den döda. För efter när han sen reser sig upp, så vänder han sig mot henne. Hon är då överhuvudtaget inte intressant för hans blickar eller hans ögon. Utan han har sina ögon fästade på Jesus. Han utbeder sig en tillåtelse att uppväcka henne. För Petrus är en man som vandrar i anden, och han gör ingenting på eget initiativ. Nu har han sett problemet med sina ögon, men nu måste han också kolla in. Vad säger nu Herren om det här? Efter en stund så har han ett klartecken från Gud. Han bara reser sig upp och förmedlar det klartecknet in i skapelsen. Tabita, hon kan väl inte underordna sig precis så här som vi har talat om förut, hon är ju död. Men det kanske är lättare med döda. Vem vet? Vi kanske kommer att få erfarenhet av det. att det kanske är lättare med döden.
Ja.
I vilket fall som helst, auktoriteten, uppväckandet, utövas i två steg. Han tar emot en tillåtelse att använda Jesus namnet, och sen gör han det. Och hon vaknar upp. Han vandrar i anden. Han står helt under Jesu namn själv. Och han har ett Jesus namn att förmedla till omvärlden. Han kan råda över skapelsen, inte efter eget huvud och egna vägar, utan hela tiden å Herrens vägnar. Och det är skillnad i det. Han har sett att han har auktoritet. Han har förstått att till ett yttersta utnyttja den auktoriteten. Men han har inte virat till begreppen, varken för sig själv eller för andra, genom att tro att han har makt.